Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Johan Andreasson.
Det stämmer.
Och som vanligt när Johan Andreasson är gäst här så ska vi prata om tecknat.
Japp.
Det har vi gjort alla gångerna.
Ja, det har vi gjort. Alltså det enda gången som, den enda lilla avvikelsen är att vi hade ju en podd där vi pratade om spelfilmer men som då handlade om serietecknare.
Ja. Så det, du är ju serietecknare, serievetare kan man väl kalla det också.
Ja, på något sorts liksom amatörnivå. Alltså jag, det, på något sätt, jag tror det, du är väl likadan där. Att för mig funkar så att blir jag intresserad av något så vill jag liksom alltid gå till botten med det. Så, så att när jag började teckna serier själv så då ville jag liksom läsa från början. Liksom, hur började det här och hur såg det ut? Och det har varit likadant med film, att jag liksom går tillbaka till 1910-talet och titta framåt.
Ja, du har ju en filmpodd också.
Ja, det stämmer. Jag är deltagare i en filmpodd, kan man säga.
Som heter, vad heter den?
Den heter Everdahl och Karlssons film-tv. Och sen, jag kan ju säga också, i och med att det har varit ett sånt avsnitt alldeles nyligen, att ibland så är jag med i Stil i P1, alltså Susanne Ljungs program, och pratar om film också. Så att i
Stil, jag tror det handlar mer om mode.
Alltså hon har... Det är numera inte helt olikt din podd, att formellt sett så handlar det, men alltså mode, alltså stil är ju liksom väldigt så här vitt, så det kan handla om nästan form i vilket slag som helst egentligen. Mm. Och den som jag var med, den handlade om taxibilar, alltså ganska mycket om design och mönster, men även om taxichauffören på film.
Har du hört den amerikanska podden Design Matters?
Nej, jag har hört antingen dig eller någon annan rekommendera den.
Men Chris Ware har blivit intervjuad 2 gånger. Och jag har även hört ett avsnitt som handlar om Miranda July.
Ja, jag filmar den.
Ja, och hon är väl lite allt-i-allo inom nöjesbranschen och kulturbranschen. Hon är väl performanceartist och författare och så också. Men jag gillar hennes film Me, You and Everyone We Know väldigt
mycket. Jag tycker också att den är väldigt kul.
Men, nej, men så den, jag kan tänka mig att hon som har stil är inspirerad av Design Matters då. Det känns som en ganska välgjord podd och ganska känd.
Ja, fast alltså Susanne kan möjligen ha varit igång tidigare, för hon har varit igång länge med stil. Alltså det är nog 10 år eller något sånt där.
Ja, men jag har lyssnat på den några gånger. Det är väldigt bra. Det var något avsnitt om Dapper Dan, någon Harlem-designer som jag lyssnade på. Det var väldigt bra.
Jo.
Men idag så ska vi prata om Carl Alfred.
Yes.
Popeye, som han heter på engelska. Något av ett hushållsnamn för mig och dig. Frågan är om det är det för dagens 20-åringar.
Alltså där är jag inte riktigt säker. För att alltså figuren Carl Alfred har ju haft ett mycket, mycket längre liv än den tecknade serien. I och med att han blev ju så enormt stor som varumärkesfigur.
Ja.
Däremot jag är osäker på, alltså finns det liksom t-shirts och kaffemuggar med Carl Alfred på idag?
Alltså jag tror det blev lite uppsving för det när Carl Alfred för några år sedan blev public domain. Det vill säga att det var 50 år sedan upphovsmannen dog.
Ja, han dog ju ganska ung. Alltså han tecknade en E.C. Seeger, han blev bara 43. Han dog 1900.
Som jag är nu.
Som du är nu, precis.
Och som Elvis var när han dog.
Ah, det är, kan det vara nya klubb 27?
Jag är inte död ännu. Men...
Nej, i och för sig.
Men E.C. Seeger och Elvis.
Ja, jo.
Klubb 43. Så då var det ju då alltså, men var det inte senare, jag vet inte när, för de här liksom, när, public domain är ju någonting vi kanske kan gå igenom lite vad det är när man behöver liksom ingen upphovsrätt längre.
Ja, precis.
Men det var väl också att Disneys advokater lyckades förhala det här väldigt länge för att de ville ha kvar då rättigheterna till Musse Pig.
Ja, alltså det finns ju ett som jag tror bara halvt är skämt, att man säger att åtminstone amerikansk upphovsrätt gäller så att säga, alltså från och med det datum att Musse Pig skapades så är det liksom copyrightskyddet, så bara förlänger man det med.
Ja, ja, att advokaterna jobbar så hårt för att ändra lagen. Att,
ja, samtidigt... Alltså jag
för jag tror att Popeye blev public domain i Europa runt millennieskiftet.
Ja, alltså jag har ett... Det är inte så att jag kan säga exakt år, men jag kan ganska noggrant ringa in det, att det här inträffade när jag var redaktör för tidningen Larsson. Mm. Och då hörde tecknaren Johan Wanlo av sig och sa att stämmer det här att Popeye är public domain? För jag har alltid velat teckna en Popeye-serie. Och då kollade jag det och det var lite diffust, men jag frågade ändå mina chefer att är det okej? Och då tittade de också och sa, jo men det här känns riskfritt. Så, så då fick han göra en poppa i Larsson. Och det här, ja det är någonstans, kanske några år, nej vänta, det här är, det bör vara runt 2006-2007 det här.
Så då är det 60 år efter E.C. Seeger dog. Ska du uttala Seeger?
Han signerade ju alltid sina seriestrippar genom att teckna en cigarr. Och så att man, det uttalas för förmodligen, alltså, hur säger en amerikan? Säger man cigarr?
Cigarr, tror jag.
Ja, men då säger man nog så.
Mm, ja, ja. Ja, men det är väldigt pedagogiskt.
Ja.
Men innan vi... förlorar oss totalt i Carl Alfred, så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och då kommer alternativen här. Dubbel trubbel starköl 8,1%. Norrlands guld 3,5. Strömmans nejpa 6,6%, också en öl då. Sen har vi en öl. Jag har fått lite öl från en man som jag köpte med mitt Pac-Man-arkadspel från. Han brygger också öl. Och han har gjort en öl som heter See You in Tokyo, Bitch. IPA, 6,5%. Sen har vi Nikka Whisky. Två sorters Nikka Whisky har jag. De verkar vara lite slut från Systembolaget. Vi hade ett arkivsamtal om dryck. Och då rekommenderar Nikka Coffee Grain Whisky. Och då fick jag mycket meddelande angående den. Och är det den här man ska köpa? Och sen ganska snabbt, nu är den slut från lagret.
Ah, okay.
Så det är arkivsamtaleffekten.
Ja, ja.
Tänk på det, alla potentiella sponsorer där ute. Och sen har vi Bourbon som står bakom det. Bullet Bourbon då. Hennessy, cognac, Grand Marnier, Dry Martini, vodka, rom. Drinken Hawaii Gay Club. Det finns Fanta Zero. Det finns... ska jag se vad jag har skrivit här. Jag kan inte läsa min egen handstil. Mer passion. Det finns champagne. Och det finns alkoholfri Heineken. Sen finns det häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Okej. Det här är ju en av årets hittills kallaste dagar och jag har gått en ganska lång promenad hit. Så att jag tänkte på det här som Sankt Bernards hundar har i en tunna när de kommer till folk som ligger och fryser. Mm. Är inte det konjak?
Jo, det är nog konjak, ja.
Men då tar jag en konjak.
Ja, men då gör jag också det. Och jag har faktiskt köpt köpt konjakskupor.
Wow!
Så, så det är nästan att vi inviger dem då. Jag kanske har testat en gång innan.
Okej.
Okay. Men, ja. Det, ja, men det är hennes för båda oss då. Och det känns ju också lite old school på något sätt att dricka konjak.
Ja.
Och vi ska ju röra oss mycket runt 20-talet.
Ja.
Eftersom Carl Alfred debuterar på 20-talet, frågetecken.
Ja, 29.
Mm. Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna och som ni hör så öppnade Johan Andreasson nyss sin side order av folköl, Norrlands guld, direkt ur burken. Hennessy och konjakskupa och Norrlands guld direkt ur burken. Det är kontrasternas podd.
Ja, det är förmodligen en horror för konjakspurister.
Nu ska vi se. Det var jag öppna konjakskorken där.
Ja.
Jag häller upp en liten slurk. Yes, men då är vi igång. Och jag tror att du kan betydligt mer. Jag är långt ifrån en expert på Carl Alfred. Jag är rätt nyfiken på figuren och sådär. Jag gillar ju väldigt mycket den här cartooniga stilen. Alltså, det är svårt att beskriva, men alltså, den är rund, den är ganska gullig. Den är rolig. Alltså det man associerar rätt mycket med klassisk tecknad film och sådär.
Ja, det stämmer.
Den cartooniga stilen. Och det är ju alltid svårt att säga vem som var först med någon. Det är oftast ganska svårt att säga vem som var tidig med någonting också. Men jag, mina slappa egna efterforskningar skulle jag säga att Easy Cigar och Popeye var rätt tidig med den cartooniga stilen.
Ja, det kan jag hålla med om. Alltså det är som sagt, det är ju allt, alltså utvecklingen av hur tecknade serier, i det här fallet humorserier. Nu kommer vi faktiskt komma in, för att Carl Alfred har ju även förgreningar in mot äventyrsserier och till och med superhjälteserier, men
just det, han är ju även en tidig superhjälte.
Ja,
han är ju före Stålmannen.
Ja, han är till och med långt före Stålmannen, och han är det är till och med så att han är en pionjär.
Han är för Fantomen också, eller?
Ja, det är han. Alltså, det finns...
För jag blev lite chockad när jag insåg att Fantomen var före Stålmannen.
Ja, men då är det ju så att Fantomen är ju heller... Alltså, det finns ju folk som inte godkänner Fantomen som superhjälte.
Att han inte har några superkrafter.
Nej. Däremot så då, Carl Alfred har ju på sätt och vis det, därför att han är ju lite som Bamse. Alltså, han får... Det här är då i och för sig mer de tecknade filmerna än tv-serien, men det förekommer serien också, att han får åtminstone delvis sina krafter genom att äta spenat.
Mm.
Men då blir han ju superstark. Och sen, det här var en av dem, eftersom jag visste att vi skulle komma till den frågeställningen, så letade jag i tidig Popeye efter... Hur mycket
i tecknade serien då?
Ja, i tecknade serien.
Inte mycket... den filmtecknade filmbolag.
Nej, det stämmer, för de kom lite senare. I och för sig också tidiga, de börjar 33.
Var det Fleischer Animation
ja,
Studios?
Ja, det är det. Och de är ju också... Alltså jag tycker inte alls att de är lika bra som serien, men det är roliga tecknade. Alltså framförallt så är de väldigt snygga. Så de är,
det
är
ja, verkligen.
Så att, är det den här kartoniga designen man är ute efter, så är nog... filmerna nästan liksom ännu mer stilrena än serien.
Mm.
Men det jag tänkte komma till var att när jag så att säga letade då efter, men hur mycket superhjälte var han egentligen, då var han så att säga mer superhjälte än vad jag riktigt hade klart för mig. För att det förekommer avsnitt där folk kan skjuta honom med revolver utan att han dör. Det förekommer en
studsar
scen...
Studsar kulorna av honom? Eller
alltså, det är inte riktigt så att de studsar, men de man får liksom ta ut dem, men han dör ju inte.
Och de tränger inte in i...
Nej, de tränger inte riktigt in. Och sen, inte så långt senare, så är det någon som försöker avrätta honom. De vill hugga huvudet av honom med svärd, men det går inte på grund av hans oerhört starka nackmuskler. Och ännu lite senare så kommer en scen där han är ute i öknen och det finns inget annat att dricka än
vatten som han vet är förgiftat. Men då tänker han att men det här klarar han nog. Han är ju en kraftkar. Så han dricker vatten och tycker att det smakar lite konstigt. Men han, liksom, han blir inte det minsta dålig av det.
Nej.
Och då är det någon, jag tror till och med någon konstaterar i en pratbubbla. Men är, is he a Superman? Så det står till och med Superman.
Var det innan Stålmannen då?
Ja, det här är så 8-9 år före Stålmannen.
För att begreppet Superman fanns väl innan liksom seriefiguren Superman skapades av Siegel och Schuster.
Ja, alltså det här har jag sagt i podden en gång tidigare utan att någon protesterat. Så då tänker jag hävda att det var filosofen Friedrich Nietzsche som introducerade begreppet, alltså übermensch, övermänniska.
Mm, och det översattes i Superman på engelska.
Det är min historieskrivning och det var åtminstone för, det har väl legat ut i ett år eller någonting utan att någon har klagat. Så.
Då får vi säga att det är verifierat.
Ja. Men så att säga, för nu hoppade vi så att säga lite... I och med att,
ja, det gjorde vi. Att, in medias res.
Ja, exakt. Att, alltså, Carl Alfred, han är liksom pionjär på så många sätt. Så nu tog vi superhjälten direkt. Men alltså, om vi talar om den här kartoniga teckningsstilen så är det ju så att det är så att säga en gradvis utveckling. Men alltså, tittar man på betydligt... Vi har ju pratat om Rube Goldberg.
Just det.
Och han är ju... Alltså, det är väldigt tydligt så att Sigar har ju läst Goldberg, men han resar sig, alltså Goldberg har ju liksom det mer så här crosshatching, mer tunna linjer.
Mm.
Det är inte riktigt så att Sigar har ju liksom en renare stil. Alltså han har förenklat stilen och han har liksom ett färre antal tuschlinjer.
Och det är svårt att sätta fingret på vad som är det cartooniga, men det är lite det här lite skojade, enklare, runda.
Ja.
Om man tänker att ja, men Musse Pigg är väldigt cartoony och Papa är det.
Ja.
Men så här, Cats and Jammer Kids såg inte så cartoony ut.
Nej, det är en äldre stil. Och så det finns till och med dokumenterat hur Sigar la sig till. Alltså när han så att säga, kom fram till den här förenklingen. För att han började... ganska, han ville redan som väldigt ung bli serietecknare. Alltså som väldigt många i ungefär hans generation. Alltså han är född på 1890-talet och var väl i tonåren kanske när Rube Goldberg blev riktigt berömd. Och då var det en massa artiklar om hur otroligt rik Goldberg hade blivit på att teckna sina serier och skämteckningar. Och det här la liksom tonåringar, alltså unga...
Det var den tidens YouTuber.
Ja, det var den tidens... Ja, och så att liksom, jag tror unga män framförallt över hela USA tyckte att det här... Dels verkade det ju roligt att rita liksom roliga gubbar och så blev det så enormt rik. Så då bestämde han sig för att bli serietecknare och så många andra. Han liksom tog korrespondenskurser och sådär.
Var är han från Sigar?
Han är från... nu ska vi tänka här.
Det låter inte helt anglosaxiskt.
Nej, alltså det faktum är att det är ett judiskt namn. Mm. Sen så har han aldrig...
Var han jude?
Alltså han har aldrig gjort en grej av att han var det, men så vitt jag förstår så var han, hans far var definitivt jude.
Mm.
Och sen i och för sig så ska väl då ens mamma också vara det för att det ska vara på riktigt.
Ja.
Och jag har inte helt och hållet hans släktträd klart för mig, men jag har, när jag liksom googlade på det här så hittade jag en... på nätet någon judisk kring som heter Forward som absolut hävdade att han var jude.
Mm.
Och de försökte då leta specifikt, för att amerikansk judisk humor ser ut på ett väldigt speciellt sätt. Man brukar genast känna igen den.
Mm.
Och de här dragen finns ju inte i Popeye. Alltså det finns, för att vara en serie från den tiden, det finns otroligt lite liksom etniska stereotyper överhuvudtaget.
Ja, han pratar ju väldigt konstigt, men det kanske beror på andra anledningar än att han är utlänning.
Det beror mer på att han är analfabet.
Men jag tänkte också det här att, nej, jag tror det var Judiska museet här i Stockholm som hade en serieutställning. Det var någon ställe, och då tyckte jag att de skarvade lite för mycket. För de hade så här Robert Crumb, så här okommenterat, och jag sa till dem så här: han är inte jude.
Nej, han är ju katolik.
Ja, han är ju för... Och de säger, ja, men hans fru är judinna. Och ja, han... De skrev inget om, de försökte skarva in det där liksom. Ja, vi säger ingenting, hoppas på att ingen klagar.
Nej, för alltså, vill man framhålla judiska serieskapare, då... Alltså nästan vilken pionjär som helst inom serietidningen. Alltså alla, Stan Lee, Jack Kirby, Will Eisner, Harvey Kurtzman, alltså alla är judar. Däremot är de betydligt ovanligare när inom dagspressen, och det är helt enkelt lite så här gammal ohederlig amerikansk rasism. Att för svarta var det ju så att säga nästan omöjligt. Det fanns ju en enda svart serie, alltså tidningsserietecknare på den tiden, alltså dagstidningsserietecknare, och det klarade han därför att han var så vit att ingen visste att han hade så att säga svarta rötter. Det var George Harriman som tecknade Crazy Cat. Och sen finns det ju
han ser ju ganska vit ut, tycker jag, på foton.
Ja, det gör han. Han var ljushyad, och han, det enda så att säga som man såg så att det här så att säga afroamerikanska ursprunget, det var på håret, och han har ju då mycket riktigt nästan alltid hatt på sig på bilder. Och han hade nästan alltid hatt på sig inomhus också. Däremot det finns ett antal, till exempel Al Capp som skapade knallhatten, han hette Kaplan från början och var jud. Och det finns av de här riktigt gamla, det fanns någon som hette
Siegel och Schuster, var väl i dagstidningar ett tag också.
Men ja, fast bara tack vare att de först blev så enormt populära, alltså serien blev så stor som serietidning att därför släpptes de in i dagspressen.
Jag minns inte exakt när Superboys-boken jag läste nu, men de var väl rätt tidiga med att försöka få in den som dagspress.
Det stämmer.
Men alltså, inte lyckades.
Nej, alltså på det sättet var de väldigt typiska för judiska serieskapare. Att deras dröm var att göra en dagstidningsserie, men där släpptes de inte in. Och då gick de till serietidningsförlag som inte var så nogräknade. Och dessutom så drevs serietidningsförlagen också i regel av judar. Så att där var de liksom hemma.
Men kan det ha varit en grej då med E.C. Segar att han att han då mörkade sitt judiska ursprung för att få en chans i serievärlden i dagspress?
Alltså det är mer än vad jag vet. Det finns, alltså en av de saker som du frågade mig när du mejlade mig om det här var, för att i regel så finns det ju en tjock och vänlig, av de här liksom jättekända serieskaparna så finns det i regel numera en ganska grundlig biografi, och det gör det inte om Segar. Jag vet
Nej,
inte riktigt vad
det är. Konstigt, det kanske är öppet mål då för de som vill.
Ja,
det alltså, det kanske inte är en svensk som ska skriva det, men om det är någon svensk-amerikan som hör det här, så sätt igång.
Ja, men alltså hur som vi började med varifrån han kom, och han, hur är det nu? Chicago, det är väl Illinois? Där,
ja.
Så han kom från en småstad i Illinois, men så att säga, närmaste stora stad var Chicago. Och hans, alltså det som verkligen var Segar,
han föddes sekelskiftet.
Ja, alltså han dog 38 och var då 43 år gammal. Så det måste betyda att han är född 1896 eller 97 någonting, va? Och det här är en liten, det är en småstad verkligen. Och det som
du kommer inte ihåg vad den hette? Den
Chester heter den.
Chester.
Ja, nu kommer jag på det. Han blev ju då, han bestämde sig för att bli serietecknare, men det var för att han läste hur mycket pengar man kunde tjäna på det. Hans så att säga passion som barn och i ungdomen, det var film. Och han lyckades till och med få börja jobba som biografmaskinist i Chester. Alltså först var han bara någon sorts hjälpreda på biografen, men sen så fick han, och det här är alltså, det här är så tidigt, alltså det här är på 1910-talet, att de var ju handvevade, de här projektorerna, så att det krävdes rätt mycket skicklighet för att kunna, en stadig hand. men han var väldigt stolt över det här, så att, alltså precis som Carl Alfred så hade Segar en tatuering, men han hade inte ett ankare, utan han på hans underarm så stod det MOP som var MPO, Motion Picture Operator. Han var så stolt över att ha varit biografmaskinist.
Men det var kanske där hans fixering vid kraftiga underarmar kom.
Ja, vem vet, men det måste ju ha haft en viss betydelse.
Men och han, så han bestämde sig för att bli serietecknare när han läste den artikeln om
Goldberg, Goldberg och hans en oerhört höga inkomster.
Vad var hans första, liksom, vad började han som tecknare någonstans?
Alltså hans första, när han liksom visade teckningar för folk för första gången, det gjorde han när han jobbade som biografmaskinist. Alltså det var ju, man hade ju liksom ganska mycket, alltså filmerna var inte så långa, så man liksom bytte hette ganska ofta. Man visade liksom, det var väl kanske ett kortfilmsprogram och kanske lite annan underhållning. Så att
han sen tecknade filmer då? På...
Ja, det fanns det, men det var inte det som han, för det var liksom över hans nivå. Men det han gjorde var att han, liksom i korta pauser och sådär, så gjorde han karikatyrteckningar. Och, alltså det här var alltså en riktigt liten stad, så att alla kände alla.
Mm.
Så att han gjorde karikatyrer på folk från stan som han liksom visade som diabilder fast på duken liksom, mellan filmer.
Mm.
Och det här så att säga hängde med hela vägen till Carl Alfred, så att i stort sett alla de här kända figurerna från Carl Alfred är en sorts karikatyrer av folk
från Chester.
Så att Popeye själv, han var en enögd, alltså ungefär, jag har lite svårt att liksom tolka hur utslagen han var, men alltså typ luffare eller nästan uteliggare, men som var oerhört stark. Och han jobbade som utkastare på den lokala baren.
Wow, det här har jag missat helt. Att det fanns en sån tydlig liksom förlaga.
Och alltså även den här, alltså Wimpy eller Frasse, det var hans...
Han som alltid äter hamburgare.
Ja, och det var...
Som eventuellt den svenska hamburgarkedjan Frasses har snott
Ja, och definitivt den amerikanska kedjan Wimpys.
Mm. De har väl förmodligen då betalt pengar.
Ja, precis. Det är en licens. Men det, den här, så att säga, korpulente mannen som gillade hamburgare, det var hans chef på bion där han jobbade.
Mm-hmm. Ja.
Och sen finns det lite olika uppgifter om...
Men fanns det hamburgare så tidigt?
Japp, det gjorde det, för att jag antar att det som du tänker på är väl förmodligen när de här stora kedjorna kom, alltså McDonald's framförallt, och det är ju efter andra världskriget. Men Wimpy då, eller Frasse och hamburgarna, det kommer i serien tidigt på 1930-talet, och då är hamburgare för amerikaner alldeles uppenbarligen ett etablerat begrepp. Och alltså en av Seegers stora begåvningar var att hitta på catchphrases till sina figurer. Och Frasse då, eller Wimpy, hans så att säga absolut mest karaktäristiska egenskap var att han var en snåljåp och en snyltare. Han ville aldrig betala för någonting. Så att hans catchphrase var att han gick fram till någon som sålde burgare och sa: "I'll gladly pay you Tuesday for a hamburger today."
Och,
ja, de där pengarna fick man ju sen aldrig.
Jag tycker att det är alltså ganska roliga replik även idag, så här 100 år senare.
Ja, jag tycker absolut att alltså om man, så att säga, ska man bara liksom rekommendera någon som inte är van vid att läsa nästan 100 år gamla serier, så är Carl Alfred då, eller alltså ännu hellre läs den på engelska, för dialogen är så otroligt kul, är ett väldigt bra ställe att börja på, för att han har väldigt, väldigt kul dialog. Alltså, framförallt då den här... Alltså han är så bra på just de här väldigt starka, väldefinierade figurerna. Och de får ju då de här liksom replikerna som så väl liksom beskriver deras personlighet. Att en annan sån här catchphrase som Wimpy då, eller Frasse, hade... för att han vill ju alltid smita undan. Så om det är någon som är förbannad på honom och kommer: "Men hallå där, är inte du Frasse?" så... "No, you have me mistaken for someone else. My name is Jones. I'm one of the Jones boys." Och det här blev liksom någonting som folk sa. Att jag hittade, när jag liksom satt inför det här, så bara satt jag liksom och googlade på alla möjliga saker som hade med Carl Alfred att göra.
Mm.
Och då var det en språkforskare som hade gjort en graf för uttrycket "I'm one of the Jones boys".
Okay.
Och det har en enorm topp sent 30 i tidigt 40-tal, så att alltså Carl Alfred var rätt mycket som, jag vet inte, typ kanske filmer eller som...
Men jag tänker Seinfeld var ju någonting alla citerade på 90-talet.
Ja.
Och det finns ju någon sån, och de pratar om The Van Buren Boys, som låter som något liknande.
Ja.
Men,
och en annan sån där ofta, eller på den tiden i alla fall ofta citerad Wimpy eller Frasse fras, för att han var ju då... Han var snål och han var dessutom oerhört feg. Så att om man märkte att han hade retat upp någon med sin irriterande snålhet, så sa han, "Let's you and..." Sen säger han till någon annan att "Let's you and him fight."
att någon annan ska slåss.
Ja, någon annan ska ta hans fight.
Ja, det är ju kul. Jag är också stort fan av Joe Matt, skaparen. Och han... Han är också stor Popeye-fan och skriver att han skrattar högt när han läser dem fortfarande. Ja. Jag har inte riktigt, alltså jag har inte läst så jättemycket Carl Alfred och inte sett. Alltså första gången jag såg honom var nog när jag var 6 år gammal och var i USA. Och det var väldigt mycket tecknad film på tv där. Och då var det Popeye som jag kollade på. Men för jag vet inte riktigt hur... Det har ju funnits serietidningar i Sverige också. Det bör ju ha gått på tv i Sverige. Men det var ingen liksom vanlig grej på tv som jag minns.
Nej, det var det inte. Utan i Sverige så var det faktiskt den tecknade serien som var riktigt känd. Alltså den publicerades i veckotidningar. Och det fanns till och med en...
Var den tecknad av Cigar då? För alltså, att det känns som en annan stil i de här svenska serietidningarna.
Alltså det beror väldigt mycket på vilken tid vi är på. Men alltså, Carl Alfred blev enormt populär över hela världen. Så att Sigurd Carl Alfred har säkert gått i svenska veckotidningar. Och alltså Carl Alfred fanns ju även i väldigt tidiga svenska serietidningar. Men jag kan då inte svära på om det är Sigurds egna teckningar. I och med att han dog 38. Och det är ju väldigt, väldigt tidigt för att det ska finnas serietidningar i Sverige.
När var du född?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jag är född 60, så det här är liksom saker jag har läst mig till.
Det är långt. Jävlar vad länge sedan det var han dog.
Ja, gudar.
Det var ju ändå liksom en figur som sagt var ett hushållsnamn i populärkulturen under min uppväxt. Det var om man lekte levande charader så kunde någon vara, så kunde någon liksom, Carl Alfred var den man skulle gissa på personer.
Men så jag kan säga väldigt tydligt, det var därför jag tog med den här boken. Den heter Comics, den stora serieboken, volym 3, de gamla goda serierna. Och den här kom när jag var kanske 12 eller 13. Och det var första gången jag läste riktigt gamla amerikanska serier. Mm. Och här finns det då ett Carl Alfred-äventyr tecknat av Sigar som är från 33. Och det handlar om att han kommer till Puddleburg, världens lataste stad. Och alltså, det var nästan från första strippen så tyckte jag, men det här är ju enormt roligt. För han kommer till den här stan och det första han ser är en slashas som liksom bara står och hänger. Och Carl Alfred letar efter ett hotell och så frågar han den här slashasen att kan du visa mig vägen till närmaste hotell? Ja, det är där. Vadå där? Vad menar du? Kan du inte peka? Nej, jag orkar inte peka. Men om du pekar åt lite olika håll så säger jag till när du pekar rätt. Och jag tyckte, men det här är ju väldigt roligt.
Ja, det är det faktiskt. Det är bra grej.
Och sen så kommer han till det här hotellet som visar sig vara helt värdelöst. Alltså det är en så här fallfärdig kåk. Det finns inte varmvatten. Allt är väldigt dyrt. Och så han liksom frågar, ja, finns det varmvatten? Nej, det är någon, också en helt nollständ äldre dam som svarar på allting. Och, ja, finns det varmvatten? Nej, finns inget varmvatten. Passar det inte så kan du gå. Och, ja, vad kostar det? Ja, det kostar sig $50. Men det är ju oerhört dyrt. Ja, det är dyrt. Passar det inte kan du gå. Och så jag kan inte citera liksom alla, men det är en sån här lång räcka. Man förstår vilket fullständigt värdelöst hotell det här är. Då går jag väl då. Ja, det här är det enda hotellet i Puddleburg. Men passar det inte kan du gå.
Men ja, vi har ju lite cliffhangers hängandes i luften, kan man väl säga. Dels pratar vi om den cartooniga stilens uppkomst.
Ja.
Och sen så har vi också kronologin i Easy Cigars liv.
Ja, och jag tror jag kan slå två flugor i en smäll här. För att tar vi det så här kronologiskt, så ska han ju då, för att så att säga kunna bli serietecknare på riktigt, alltså att kunna försörja sig som serietecknare, då kan han ju inte bo kvar i den här lilla hålan Chester.
Men.
Så då flyttar han till Chicago, och där bor en av hans halvbröder som tydligen har lite kontakter inom pressen.
Mm.
Så att den här brorsan lyckas ordna så att Cigar får träffa en på den tiden väldigt känd och etablerad tecknare som heter Richard F. Outkalt. Alltså det var han som skapade The Yellow Kid och Buster Brown. Och han fanns i Chicago.
Ibland kan du säga, alltså man brukar, Yellow Kid brukar ibland kallas den första tecknade serien.
Ja, det stämmer. Och det är ett så att säga väldigt tveksamt faktum, men det är egentligen någonting man kommit överens om bara för att ha något att fira jubileer.
Mm.
Men han var hur som helst liksom väldigt känd och en pionjär, så att han liksom förtjänar all cred han kan få. Men han såg någonting i den här väldigt, väldigt oslipade Cigar och såg till att han fick ta över en, det var en serie som fanns redan, alltså en sorts seriestripp eller även söndagssidor, en version av Charlie Chaplin som seriefigur.
Mm. Och i vilken tidning?
Någon Chicago... Jag vet att han
dagstidning i Chicago?
Ja, jag vet att han senare tecknade i en tidning som hette Chicago Examiner. Dit ska vi komma med den kartoniga stilen. Mm. Förmodligen så var det så att den gick i flera tidningar. För det här är så pass tidigt att populära serier var redan liksom syndikerade. Det var ju så Goldberg blev så enormt rik att han kunde sälja så att säga samma teckning till 50 eller kanske 100 tidningar.
Jag har ju också lite alltså, med sitcom som vi var inne på, att det är så här syndication.
Mm.
Att tv-serier, när det genererar mycket pengar är ju när de syndikeras.
Ja,
så
precis.
Är det med tecknade serier också.
Ja.
Chicago måste man ju bara flika in, måste ju vara en av de bästa seriestäderna. Alltså många av mina favorittecknare bor och eller verkar eller kommer därifrån. Alltså Chris Ware, Jeffrey Brown, Ivan Brunetti, och jag tror även att King Cat Comics and Stories, alltså vill säga John Porcellino, och att han är där från Illinois-trakten.
Ja, ja, och det finns gamla rötter också. Alltså, Chester Gould som tecknade Dick Tracy kom från Chicago.
Mm.
Så det finns en hel del av de här. Alltså, man kan säga att det fanns väl egentligen två centrum för där det liksom skapades och sen spreds över hela landet. Och den ena stan var Chicago och den andra New York.
Mm.
Men hur som helst, här kan jag tänka mig att, för att alltså Cigar, jag har sett lite exempel på hans Charlie Chaplin-serie, och han var verkligen ingen bra tecknare. Alltså om man är... Alltså är man en person som väldigt gärna vill bli serietecknare och känner att man inte tecknar något vidare, så är det kan vara väldigt så här lugnande att titta på Cigars första serie. För han var verkligen någon som jobbade sig till att lära sig teckna.
Det sägs ju att Frank Miller var rätt dålig tecknare i början också när han gjorde fanzine.
Ja, det kan jag tänka mig. Alltså där är det ju helt enkelt så att man... Det man behöver, åtminstone som berättande serietecknare, det är den här berättarförmågan. Och sen kan man på något sätt lära sig teckna till liksom den nivå som storyn
kräver. Sen blev han ju fantastisk tecknare.
Ja, ja.
Cigar.
Ja, ja, han blev oerhört skicklig. Och då kan vi så att säga komma till den här kartoniga stilen. Därför att den här Chaplin-serien, den blev inte så långlivad. Och ett tag så var han arbetslös. Han behövde hitta ett nytt jobb. Och då, nu hoppas jag att jag säger rätt, men det var i alla fall en annan Chicago-tidning. Jag tror att den heter Chicago Examiner. Och genom att han hade det här liksom brinnande intresset för film, alltså det är stumfilm på den tiden, och egentligen för all sorts underhållning, så fick han anställning som en sorts tecknande nöjesreporter. Alltså att han... På nöjesidorna i den här tidningen, alltså det var där de hade nyheter om kommande filmer, teaterföreställningar, kanske vaudeville-föreställningar och även bioannonser, så fick han en väldigt lång och väldigt avlång seriestripp där han helt enkelt fick liksom kommentera.
Var det på höjden du visar nu?
Ja, liksom, på höjden, precis.
Att det var inte som vanliga seriestrippar på tvären.
Nej, utan det då på höjden och i de här, alltså på den tiden då jättestora dagstidningarna.
Mm.
Så han gjorde en liksom en lång seriestripp på höjden med pyttesmå rutor där han skulle kommentera en massa olika aktuella, att ja, nu är det på gång en ny Buster Keaton-film och ja, här den och den jonglören uppträder på, ja.
Men det var rutor?
Det är rutor, men de är många och de är väldigt små, och där blev han tvungen att förenkla sin teckningsstil.
Aha, så
att
då, han tecknade väldigt litet?
Ja, han tecknade precis väldigt
litet. Det får inte plats med så mycket streck.
Nej, exakt, utan då fick han så att säga dels strama till dialogen, att verkligen formulera någonting kort och slagkraftigt och teckna väldigt, väldigt enkelt.
Mm.
Så att när han håller på med det här, vilket han gjorde, tror jag, under några år, så då liksom utvecklas han väldigt mycket som tecknare och han blir väldigt mycket bättre då.
Mm.
Och nästa sak som händer är att då liksom blir han uppmärksammad, för att trots allt så är liksom New York är ju ändå liksom ett ännu så här lite större centrum för saker och ting. Så då får folk på det här stora...
Fan, Yellow Kid-tecknaren, vad heter han nu igen?
Outkalt.
För han, jag associerar honom med New York City.
Det är jag också, så jag blev lite förvånad över att han befann sig i Chicago då, men det gjorde han alldeles uppenbarligen. Därför att Yellow Kid var ju definitivt en New York... Den hoppade så att säga... Alltså han blev ju lockades mellan olika New York tidningar genom ständiga löneförhöjningar.
Mm. Han kanske blev så populär då att han kunde ha USAs största tidningar, och det var ju kanske då New York-tidningar.
Ja, alltså jag tror att alltså han är ju så tidigt ute att då, han börjar nog med att det här är exklusivt för en tidning, och sen är det någon annan tidning som märker att jävla vad upplagan steg på grund av det här, och så köper de över honom. Och sen var det några tidningar som köpte honom fram och tillbaka till högre och högre arvoden. Och sen kom de på att, men vad fan, det fanns ju, tror jag, inte ordentliga copyright-lagar, så att han ägde ju inte det här. Så att, men vi anställer någon annan som ritar Yellow Kid.
Aha.
Och så kan han liksom... Så att på det sättet så fanns det... Det mest berömda exemplet av en serie som det har funnits många olika versioner av är ju alltså Knoll och Tott eller Pigg och Gnidde.
Mm.
Ja, den fanns det
vid... Är det samma två olika namn på samma serie?
Ja,
och alltså... Och vad heter de på engelska? Eller på... The Cats and Jammer Kids.
Ja, den ena hette The Cats and Jammer Kids och den andra hette The Captain and the Kids.
Okej.
Okay. Och det var så att säga en tidning då som hade tröttnat liksom på det här lönekriget, så att vi bara anställer någon och ritar samma figurer, och så kallar vi det för The Captain and the Kids.
Mm.
Och ja, sen kom andra tidningar på samma sak, så att vid något tillfälle så fanns det tydligen fyra olika serier med de här figurerna.
Två buspojkar.
Ja, liksom. Och en kapten. Och mycket så här, barnmisshandel. när han hade hållit på ett tag då med de här lite liksom nöjes kommenterande seriestripparna på höjden, då liksom, nu börjar folk få upp ögonen för honom, att här har vi liksom en begåvad snubbe. Så då blir han i princip överköpt. Det finns ju det här stora seriesyndikatet som fortfarande existerar, som heter King Features, som var störst redan på den tiden. Så att han blev kallad till New York och fick då i uppdrag att göra någonting liknande. Och då hade de haft en serie som hette Midget Movies, som var, det var lite grann samma sak, fast det här var mer, alltså ungefär som Mads filmparodier. Att det var en tecknare som hette Ed Whelan som gjorde, alltså i serieform, en sorts, alltså han parodierade den tidens väldigt melodramatiska stumfilmer. Så det var, jag säger, en skurk har kidnappat en kvinna och bundit fast henne på järnvägsräls, och så kommer ett tåg rusande mot dem, och ja, hur ska det här sluta, för han är alldeles för långt, han är på väg dit men han är alldeles för långt bort. Men då kommer man på att det finns någon kontrollant i ett bås, det finns en växel, och så slår han om växeln, och så liksom kör tåget över på ett annat spår, och hon är räddad. Och så att han, den här serien gick ut på att han liksom helt enkelt skämtade med filmklischéer. Och den här tecknaren då, han slutade där och stack någon annanstans med sin idé, och då ville de att Seeger, för de kände ju till, de visste att han hade det här filmintresset, och han hade visat det i den här Chicago-tidningen då, att han kunde liksom göra roliga kommentarer om, ja, om film framför allt. Mm. Så då fick han en beställning att göra en serie som skulle heta Thimble Theater.
Ja, nu börjar det låta bekant.
Ja, och det är ju där så att säga som Carl Alfred så småningom dyker upp. För att det som händer är att han börjar
Vilket
då...
Vilket år är det han börjar med Thimble Theater?
1919.
Och vad betyder Thimble?
Fingerborg.
Fingerborgsteatern.
Ja, så alltså, den här serien som han liksom skulle göra en imitation av, den heter då Midget Movies, alltså dvärgfilmer. Och då, ja, det är lite grann som...
Men Looney Tunes, Merry Melodies.
Ja, eller Fats Waller och Chubby Checker. Så Midget Movies var populärt, men då kan Fingerborgsteatern, alltså Thimble Theater, det kan säkert också bli populärt.
Theater kallar man ju biosalongen också. Så
att ja, movie theater, det säger man väl fortfarande ibland.
Så 1919, okej, 10 år innan Carl Alfred debuterar, så debuterar serien han gör debut i.
Ja, det stämmer. Och den börjar ju då som, ja, det som han fick beställningen på då, att han...
Men frågan är då om Carl Alfred debuterade redan som karikatyr när han gjorde de här teckningarna i biografen, när han tecknade av lokala kändisar i... Chester.
Det är mer än vad jag vet. Så att det här är ett så här, område för framtida forskning. Men hur som helst, han kör igång i alla fall med de här filmparodierna. Men ganska snart, alltså, det här är ju trots allt ett ganska begränsat ämne. Att, alltså, till slut, så att det blir mer och mer så att han börjar hitta på egna intriger och börja skapa ett eget figurgalleri.
Var de tecknade de här från 1919, var de tecknade i någon form av cartoonig stil i Thimble Theater?
Ja, det är de. Att då har han så att säga, alltså han tar ju med sig den här förenklade stilen som man har lärt sig i Chicago. Så att ser du Thimble Theater, alltså redan från 1919, eller definitivt från tidigt 20-tal, då är det ganska likt som man är van vid hans Carl Alfred. Den största skillnaden är att det är mycket stelare. Alltså för att han blev ju med tiden otroligt bra på att teckna rörelse.
Ja,
alltså
det är väldigt böjliga.
Ja.
Böjligt känns det som.
Och den förmågan hade han inte då. Men så det ser ut som en lite plattare och lite stelare Carl Alfred kan man säga.
Ja. Jag tänker på, du nämnde ju Chester Gould innan.
Ja.
Han tecknar extremt snyggt men också väldigt, väldigt stelt.
Ja.
Jag gillar den stela...
Ja.
Jag pratade tidigare om C.C. Beck,
ja,
som är något av en stel tecknare också.
Ja, och Ernie Bushmiller.
Ja, absolut.
Ja. Så det är så att säga en skola, men alltså Seeger var inte riktigt stel på det. Det var liksom inte stelhet som stor konst, utan det var mer så här lite obekväm stelhet.
Ja, det ska vara kul att se dem tidigare.
Alltså, jag har ju bara... Men du kan lätt... Alltså det
googla
finns,
fram,
ja,
first Thimble Theater strip kanske man kan,
ja, precis,
googla.
Alltså det kom alldeles nyligen en bok, det är antingen Fantagraphics eller det förlaget som heter Sunday Press Comics som har gett ut en bok med Thimble Theater, mer lite senare, men du kan absolut googla dig fram till förordet och titta på en del, där är sånt som de lagt ut som pdf-er.
Mm.
Alltså faktum är att det är från det förordet som jag har hämtat det mesta av det jag vet om Seeger, i och med att det inte finns någon riktig biografi. Men hur som helst så börjar han då efterhand frångå sitt uppdrag mer och mer. Alltså att det blir mer och mer så att han hittar på egna historier och introducerar ett eget figurgalleri.
Vilka är de tidiga figurerna?
Det är Olivia, alltså Olive Oil är väldigt tidigt. Och sen hennes bror Castor Oil. Och alltså Olive Oil, det är naturligtvis då olivolja, och Castor Oil, det är resinolja.
Och det stavas lite annorlunda.
Ja, lite. Alltså det är oil med O-Y-L istället för oil O-I-L.
Vad heter hon i Sverige i efternamn?
Jag har faktiskt aldrig sett. Jag kan henne bara som Olivia på svenska.
Ja.
Så de figurerna finns redan från början, och även då, alltså den enda figuren som så att säga uttryckligen fick sparken när Carl Alfred kom in, att hon hade en pojkvän som hette Ham Gravy. Alltså han går ju så att säga vidare på det här mattemat.
Ja,
alltså
det är lite sås och oljor.
Ja, just det. Ja. Och han blev ju då liksom, när Carl Alfred dök upp så fanns det liksom ingen plats för Ham Gravy längre. Så att han, men annars så, så att säga, behöll han de här figurerna.
Har du någon aning om vad det svenska namnet Carl Alfred kommer ifrån?
Jag tror faktiskt bara att det är en sorts liksom klischéuttryck för en kraftkar. Alltså det finns ju gamla Evert Taube-låtar, tror jag. Där någon så här, som, alltså om någon slåss så är han liksom Carl Alfred.
Och det var innan serien?
Ja, det måste det väl vara, för att jag tror att, alltså, Carl Alfred är nog liksom ett lite så här klischénamn för en kraftkar när han döps.
Okej, okay, ja. Att det kanske var, amen, när man pratar om så här Y-barnsproblematiken, att man säger så här, en Conny är en speciell typ, så var en Carl Alfred
en riktig kar, alltså en man med stora muskler som kan liksom spöa upp folk. Det är en Carl Alfred. Möjligen har det väl lite så här sjömansvibbar också, kan jag tänka mig. För att de flesta länder, alltså Popeye, det betyder ju bokstavligt talat att han är enögd. Alltså han är ju en enögd...
Jag tänkte att ögat poppade ut liksom.
Nej, utan han var, det hade det ju gjort vid något tillfälle eftersom det inte satt kvar längre. Men alltså han var en så här riktigt... Alltså ser du... Alltså han var ju så fantastiskt bra på repliker i Siger. Så att Carl Alfreds allra första replik är... Det är då Olives bror Castor Oil som... Han, av någon anledning så har han skaffat en båt och han har aldrig liksom seglat, så han måste anställa en sjöman som kapten på båten. Och då går han omkring i hamnkvarteren och så ser han Carl Alfred, och han liksom står och hänger, han har sjömanskostym, han har en sån här liksom skepparmössa, han har ett ankare tatuerat på armen. Och då frågar Castor Oil, excuse me, are you a sailor? Varpå Carl Alfred svarar, I think I'm a cowboy.
Alltså han är ironisk. Han är ironisk, tror att jag är en cowboy.
Ja, så att han är liksom så här slagfärdig redan från början.
Vad heter han på andra språk i Danmark? Och sådär,
alltså, det danska kan jag faktiskt. Så där heter han Skipper Skräck.
Just det har jag sett när jag varit i Danmark. Det är också, och då är det alltså... skräcksjörövaren, liksom.
Ungefär. Men det normala är att han har någon sorts variant på det här enögdheten.
Och den här förlagan från Chester var också enögd, eller?
Det måste han väl ha varit.
Jag har sett gamla foton, liksom sådana gamla svartvita foton på någon som är väldigt lik Carl Alfred, men det tror jag nog var en senare lookalike än den personen som han verkligen var baserad på.
Det kan jag tänka mig.
Det var någon som liksom dök upp som blev populär. Han ser ut som Carl Alfred. Alltså, alltså som då på kanske 30-40-talet.
Jo, alltså Popeye, alltså namnet blev ju också väldigt populärt. Så att till exempel alltså i den här, det är en tidigt 70-tal, den här filmen Friends Connection. Alltså snuten där som spelas av Gene Hackman, han heter ju, eller kallas för Popeye. Så det blev liksom lite så här namn för en hårding. Och så det här finns i betydligt äldre filmer också. Men alltså det här var, för att, alltså den här Thimble Theater-serien, den gick liksom helt okej. Alltså han höll på med den i 10 år och det liksom tuffade på, men... Det blev ingen sån där liksom jättegrej, men just när han kom på den här, alltså Popeye, Carl Alfred-figuren, att då händer någonting med Siger, att det liksom öppnar upp någonting. Så då kommer han liksom på, dels han blir mycket, mycket bättre på att skriva dialogen än han varit tidigare. Alltså när han liksom, han får den här...
Hur gammal är han när han skapar Popeye?
Alltså han, i och med att han, nu ska vi tänka, han var alltså 43, 38 och han skapar Popeye 29, så han är väl strax över 30 då. Och det är liksom, jag liksom ger liv åt hans, dels åt hans fantasi, att han har på något sätt den här liksom rösten inom sig. Han har de här otroligt roliga replikerna. Och även då Frasse Wimpy skapar den ungefär samtidigt med också den här starka personligheten och de här liksom fraserna. Som fastnar. Och en annan sak som händer, för att Carl Alfred, han är en sån liksom actionfylld figur, att han rör sig och han slåss hela tiden. Så det är någonting liksom i bilderna som lossnar, så han blir helt fenomenal på att teckna rörelse. Alltså Carl Alfred, han gör ju de här liksom våldsamma svingarna med armarna. Han kan springa fruktansvärt fort, hoppa. Och även då Olivia får liksom plötsligt liv på ett helt annat sätt. Så det är liksom någon sån här tidig sekvens när hon är, de hamnar i Vilda Västern och hon blir dansös på en saloon. Och då kan jag teckna henne med liksom plötsligt med 8-9 ben, med sådana fruktansvärt liksom snabb
Vet man någonting om vad han fick inspirationen till? Alltså, det var ju baserat på en riktig person, men hela den här superhjältegrejen. För när jag läste om Stålmannen så var det ju väldigt mycket liksom, okej, de är inspirerade av de här starka männen på liksom olika tivoliaktiga uppträdanden. De är inspirerade av Hercules och sci-fi och sådär. Men liksom, vet man någonting om vad Popeye var... Det stod, jag tror inte det stod så mycket om att då Siegel och Schuster skulle ha fått superhjältegrejen från Carl Alfred.
Nej, alltså det som jag så att säga har läst mig till då är att i och med att det här är så att säga någonting som, de levde ju ganska länge, speciellt Siegel, författaren, och han har berättat att, alltså, de läste inte serien Carl Alfred, men de såg Fleischers tecknade filmer och blev inspirerade av dem.
Okej, ja.
Men alltså här får jag
Bamse alltså... är ju ännu tydligare det här att äta någonting och bli stark.
Och bli stark.
Men jag tänker det för att har spenat, jag vet inte om det hade innan Carl Alfred, gått rykte som att det här blir du, äta här så blir du stark?
Nej, utan det kommer från Carl
Alfred. Det kommer från Carl Alfred, okej. Okay. Ja.
Alltså bara när vi kommer in, när vi väl är inne på det här, så det finns alltså en hel del, alltså det är inte bara sådana här catchphrases som folk lärde sig, utan det är till och med... Alltså han har ställt lite grann en amerikansk Stig Malm, att han fick in ord i ordboken. Så att ordet...
Stig Malm, för er som inte vet, så lanserar Stig Malm både uttrycket fitstim och, vad var det mer?
Börs.
Finansvalp.
Finansvalpar, just det. Fitstim och finansvalpar. Och det är oerhört ovanligt att en och samma person har två ord i ordböckerna.
Vill du ha med konjak förresten?
Ja, men om det finns lite grann, gärna.
Ja, det finns. Jag tänkte lika bra ta slut.
Ja. Ja.
Stockholm, Landskrona, Malmö, Lund, Kristianstad, Göteborg, Borås, Gävle, Helsingborg, Växjö, Ystad, Falkenberg, Motala, Kalmar. Det är några av ställena jag kommer till nästa år och kör stand-up. Jag och Anton Magnusson, vi gör några extra föreställningar med vår turné Uppvigling och förledande av ungdom. Och det är sista chansen att se den nu nästa år. Vi kör igång i mars igen med den. Och jag kör igång redan i februari med massa andra gig. Så de brukar ju sälja slut ibland och folk brukar bli lite bittra när de missat showerna. Så gå in redan nu på gardenforce.com och köp biljetter till de showarna ni vill se. Sådär.
Så, tack. Och då kan jag säga att, alltså, det brukar då hävdas att Sigar också har två ord som han har myntat. Det är då lite omstritt, speciellt det andra. Men det som är åtminstone har ganska många som stöder är att ordet jeep, alltså fordonet, är skapat av Sigar.
Mm-hmm.
Och det är en figur...
Det är ett varumärke väl ändå?
Ja, fast alltså det fanns, så att säga, ordet fanns före fordonet. Mm. Och anses då komma från en figur, en bifigur i Carl Alfred, som heter Eugene the Jeep.
Mm.
Och det var en nästan magisk varelse, alltså lite grann som Gröngölingsboken i Kalle Anka. Den här Eugene, han... Sigurds förklaring var att han kom egentligen från den fjärde dimensionen, men så hade han liksom på något sätt hamnat i vår värld som bara hade tre.
Mm.
Men det gjorde att han har liksom övernaturliga egenskaper, så att man kan fråga honom vad som helst och han vet alltid svaret. Och han kan också liksom teleportera sig mellan ställen på ett ögonblick.
Mm.
Och förklaringen är då att det här fordonet, alltså arméfordonet Jeep, att det var liksom användbart, alltså det lanserades som att det här kan man liksom köra i alla väder, i alla sorters terräng.
Mm.
Och skulle då ha börjat kallas jeep, därför att det var någonting som man liksom alltid hade nytta av.
Mm. Ja, men det kunde i stort sett teleporteras.
Ja, precis. Ja, det liksom, något som klarar vad som helst var en jeep. Och det andra ordet, och här är det nog strängt taget mer så att han inte har uppfunnit ordet, men så att säga, den moderna användningen av ordet kommer definitivt från Carl Alfred. Det är ordet goon.
Mm.
För han hade en figur som hette Alice the Goon, som var en sorts monster. Och alltså ordet goon fanns tidigare, jag vet inte riktigt vad det hade för betydelse, men det här, alltså ordet goon som liksom missfoster eller buse, det kommer solklart från Carl Alfred.
Ja, jag har mest hört det i rapplåtar på senare år, alltså amerikanska då, Lil Wayne och sådär, pratar om goon som Ja, men då är det väl liksom någon gangsters underhuggare, ja, i stort sett en goon.
Jo, för alltså Alice the Goon var ett alltså otroligt liksom korkat och overbalt monster, och hon, det här har ju flera andra serietecknare tagit upp sen också, alltså det finns den där fågeln Woodstock i Snobben som talar med bara en massa obegripliga streck, och Robert Crumb har ibland figurer som bara talar också med, och så det här kommer också då från Alice the Goon, att ingen begrep. Jag tror att möjligen Frasse förstod henne, men ingen annan. Och hon talar med den här, bara de här knaggliga sträcken i pratbubblan. Hon var väldigt stor och stark och liksom nästan hjärndöd, men farlig.
Okej. Okay.
Och det har liksom plockats upp av en massa. Det fanns en sorts föregångare till Monty Python, var ett komediradioprogram på BBC som heter The Goon Show.
Just det, med Spike Milligan.
Och... Ja, och T.D. Peter Sellers. Mm. Och de hade läst, de hade definitivt tagit ifrån Carl Alfred. Alltså det var från Alice The Goon.
För The Goon låter också som en liten en galen person, ja, lite tokstolle. Ja. Liksom. Men, ja, men intressant att det kom därifrån.
Mm.
Mm, vi kanske ska börja avrunda det här ordinarie avsnittet. Jag antar att det finns mer att säga om Carl Alfred.
Ja, det stämmer. Alltså, vi har ju så att säga, vi har precis kommit till att Carl Alfred skapas.
Ja. Vi har väl hoppat lite fram och tillbaka.
Ja, vi har hoppat lite fram och tillbaka.
Men i kronologin så har han precis skapats. Så ni som är nyfikna på vad händer efter Carl Alfred skapats, ni får hänga med in i den Patreon-exklusiva delen.
Ja, och annars har vi varit lite som Eugene the Jeep och liksom hoppat fram och tillbaka mellan dimensionerna.
Vi har teleporterat oss.
Ja.
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal, patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Roligt. Det var, tack för att du medverkar i detta ordinarie avsnitt av Arkivsamtal.
Alltid trevligt att vara här.
Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Johan Andreasson.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.